Ännu ett avsnitt av Lyckans läkare ska levereras. Hur känns det? Hur mår du idag, Vanna?
Alltså vilket kvinnopower vi ska leverera den här gången. Jag är så taggad att släppa det här avsnittet. Även om vi pratar lite mer om startup och starta upp ett företag för att bjuda vård. Vad man ska säga.
Jag tycker det är så sjukt spännande. Det har varit så roligt att få prata med Emelie och Frida. Och nu när du säger kvinnopower så måste jag också ge lite cred och skryta lite om oss. Jag tycker ändå att vi också är kvinnopower här. Jag står just nu på Sunderby sjukhus där jag jobbar och har precis gått av mitt skift. Klockan är 4 och jag vet att du kanske inte ska jobba i natt, men vi har verkligen pusslat ihop mellan dina nattskift och mina dagsskift. Det är inte lätt när jag jobbar typ 8-16.30 och du jobbar typ, jag vet inte vilken tid du börjar, men från kvällen till morgonen. Så jag vill ändå säga att vi två också är power.
Ja, vill man någonting mycket så får man det till, men det är verkligen inte enkelt. Coolt. Jag tycker att vi ska gå in på avsnittet och släppa loss Ella Care med Frida och Emelie.
Med Vanna och Elsa.
Då vill vi hälsa varmt välkomna till Emelie Holsten och Frida Jonsson som driver appen Ella Care tillsammans med sitt team. Och vanligtvis så brukar vi hålla i en presentation av gästen, men idag har vi ju äran att få ha två gäster här, vilket vi är jätteglada över, både dig Emelie och dig Frida. Så vi tänkte att i och med att ni två känner varandra bättre än hur väl vi känner er, så tänker vi att ni ska få göra en kort presentation av varandra.
Spännande! Ska jag börja och presentera dig då? Frida Jonsson är då min medgrundare och hon har sin erfarenhet inom fysioterapi där hon är vidareutbildad inom just kvinnors hälsa och har jobbat med kvinnohälsoproblem under de senaste 6 åren på fysiska vårdcentraler. Och där har hon tagit emot allra främst då vår målgrupp som är gravida och nyförlösta kvinnor som har diverse problem som de har fått till följd av sin graviditet. Och just nu så kan jag väl också säga att Frida gör en studie på Ella, så det hänger ju också lite ihop, tänker jag, med din vidareutbildning här som är superspännande. Var det en duglig presentation av dig, Frida, tycker du?
Den var toppenbra. Tack snälla, Emelie. Då kör jag vidare idag och presenterar dig. Och Emelie Holsten heter då min kära kollega och Emelie är ju medgrundare och vd på Ella. Och Emelie är en erfaren entreprenör som drivit flera bolag tidigare. Bland annat sitt bolag med träningskläder för gravida som du grundade när du själv blev gravid och insåg att ja, men herregud, det finns inga träningskläder för gravida. Ska gravida inte träna? Och då insåg du att det ska de ju såklart göra och grundade det här bolaget. Och du är också en elitgymnast i grunden och har mycket erfarenhet av både ja, men fysisk och psykisk hälsa sedan tidigare. Har läst medicinska ämnen i USA tidigare och har ett väldigt stort intresse för den här holistiska hälsan, helhetsperspektivet. Var det en duglig presentation av dig, Emelie?
Ja, men jag tycker det låter jättebra. Tack för den.
Ja, tack. Och vi tackar också för så fina presentationer. Jättekul att ha er här.
Ni båda jobbar inom en app som heter Ella Care, eller ett företag som heter Ella Care helt enkelt. Kan du berätta lite om företaget? Hur fick ni idén och vad gör ni med Ella Care?
Ja, men precis. Att man kan väl börja kanske där idén någonstans började då. Och jag och Frida har varit i kontakt väldigt ganska långt innan själva företaget officiellt grundades. Men till en början så, om jag talar utifrån mitt perspektiv, så hade jag kontakt med väldigt många kvinnor via min sociala plattform. Och Jag var som sagt gravid en gång i tiden, 2017. Och har min historia inom att ha tränat väldigt mycket. Så att för mig var det en självklarhet att kunna träna under graviditeten. Och jag kände ingen oro över det här. Men till följd av att jag hade en social plattform med ett ganska stort följarskap. Där jag visade upp att jag tränade. Så kom jag i kontakt med väldigt många kvinnor som delade med sig av sina erfarenheter. Dels då kring egenupplevda upplevelser av att de var väldigt oroliga. Men sen även deras erfarenheter av mödravården där de upplevde att de inte riktigt fick det stöd och den information som de behövde just för fysisk aktivitet. Men även för kost och den mentala hälsan som jag också skrev väldigt mycket om på den tiden. Och det var många erfarenheter av att ha problem men inte riktigt veta vart man skulle vända sig någonstans. Och vårdpersonalen visste inte riktigt heller vart man skulle skicka vidare kvinnorna någonstans. Och vid den här tidpunkten så kom jag också i kontakt med Frida. Och nu bollar jag över till dig, Frida.
Ja, tack snälla Emelie. Och det är ju så häftigt för vi har ju haft kontakt nu, eller känt varandra i... Jag räknade faktiskt nu innan den här podden, men jag tror det är drygt 4 år sedan vi kom i kontakt första gången. Så det är ju jättekul, snart 5. Och jag fastnade ju för det här området egentligen direkt när jag var nyexad fysioterapeut. Och på utbildningen pratade vi inte så mycket om kvinnohälsa, men så fort jag kom ut i kliniken och började jobba i primärvården så insåg jag att det fanns ju så mycket olika besvär som väldigt många drabbas av. Och det finns också mycket vi kan göra med fysioterapi. Så jag fastnade egentligen för detta direkt när jag började jobba. Det väckte också en stor frustration i mig. För att det finns som sagt väldigt mycket vi kan göra. Och det är också viktigt det här att kunna jobba och samverka kring patienter från olika vårdperspektiv. Men det saknas ofta både resurser och rutiner för att kunna göra det här ordentligt. Och framförallt så är det en kompetens som också inte finns i hela Sverige. Och nu talar jag utifrån fysioterapi, att där är vi inte så många fysioterapeuter som jobbar med just kvinnohälsa. Och många är knutna till storstäderna och mer södra, centrala Sverige. Och jag träffade mycket patienter som också inte riktigt vågade prata om sina problem, inte visste att de kunde få hjälp. Och tyvärr blir det ofta så att mycket problem kopplat till kvinnokroppen stigmatiseras, vilket är helt sjukt. Att vi måste våga prata mer om det här och det finns hjälp att få. Och som Emelie var inne på så är det också klurigt att hitta rätt hjälp ibland. Att det är mycket olika vårdöar och patienten får ta mycket ansvar själv att komma till rätt instans. Och det är också väldigt lätt att hamna mellan stolarna. Och just problem kopplat till den här tiden i livet under och efter graviditet, att mycket normaliseras också tyvärr. Och bara för att det är vanligt är det inte samma sak som det är normalt. Så det brinner vi mycket på Ella också, att sprida den här evidensbaserade kunskapen. Och informera våra patienter om att det finns hjälp att få.
Och nu har inte vi pratat så mycket om vad vi gör för någonting. Nej. Men det jag vill lägga till där också är ju det här med... För vi erbjuder stöd då till gravida och nyförlösta kvinnor. Både när det kommer till fysiska problem. Och sen även om man har problem och behöver hjälp med kosten under och efter graviditeten. Men sen också mentalt stöd. Och där vill jag bara tillägga lite då till det Frida också benämner så fint. Eller så fint, men det hon benämner om rättare sagt då problematiken i hur vården idag är uppbyggd med de här olika öarna. Att det är så himla, för det finns sån stor korrelans mellan de olika problemen. Och det finns egentligen ingen aktör i dagsläget som tar det här helhetsgreppet över hälsan under den här tiden. Och det är där just specifikt Ella är. Men det är så fint att vara en del av Ella och få erbjuda just det. För att vi erbjuder då ett stöd som är just både för den fysiska och den mentala hälsan.
Mm. Ja, jättebra input där Emelie. Att vi verkligen vill kunna ge det här liksom helhetsgreppet kring kvinnans hälsa. Och när vi säger kvinnor vill jag också bara förtydliga att då menar vi individer med livmoder och oavsett vilket pronomen som man identifierar sig med. Men vi brukar använda kvinnohälsa när vi pratar kring det här området. Och jag kan också tillägga under pandemin då blev det ju att jag fick ta emot väldigt mycket videobesök när jag jobbade inom primärvården. Och jag insåg också att vi kommer väldigt långt med digital vård. Vi kan inte göra allt men vi kan göra mycket. Och det var häftigt för det blev som ett litet pilotprojekt kan man säga till Ella. Och i samband med det kom vi också i kontakt med varandra där omkring Emelie. och det tog fart.
Mm. Så kommer man till oss så kan man väl kort och gott och säga att vi erbjuder videomöten med fysioterapeuter, dietister och psykologer. Alla inriktade då på specifikt kvinnohälsa. Och sen så får man efter det videomötet så får man även tillgång till en chatt så att man löpande kan ha kontakt med sin personligt tilldelade vårdgivare som följer en precis så länge som man önskar och behöver. Och sen efter det så får man även sitt individanpassade program då för, från fysioterapeuten, dietisten eller psykologen. Och det här programmet får man direkt i sin app, eller vår app rättare sagt. Och inom fysioterapi då till exempel, som Fridas område, då får man då ett träningsprogram eller ett rehabprogram för att uppnå rätt mängd fysisk aktivitet och eller för att behandla sina besvär som man har.
Gud, det går att prata så mycket om det här, men det är, vi blir alltid så taggade.
Det är så härligt att ni spinner på. Ja, det är jättekul att höra er initiativ.
Jag blir så taggad när jag hör det här. Jag bara, nästan som att man... Wow. Jag vill själv direkt testa L-appen. Jag har en syster som är gravid nu och som ska förlösa sig. Eller som ska föda, ska man säga. Som är beräknad i juli. Ah,
kul.
Men hon är finsk.
Ja, i dagsläget så har vi ju... Alltså allt material i appen är på svenska. Men vi har programmerat appen så att det ska vara enkelt att översätta på alla möjliga språk sen i framtiden. Så att det, vi är taggade på att börja översätta på fler språk. Men just nu är det svenska. Men våra vårdgivare, de tar emot besök på olika språk. Engelska, svenska.
Jag tycker det är så kul att höra. Jag tycker det är så kul att höra. Liksom, jag menar om att ni tänker på helhetsperspektivet. Och jag tror verkligen att det kommer komma mer och mer av det. Jag tycker själv att det känns som den helt rätta vägen att gå. Men jag vill bara sammanfatta lite kort, som jag förstår det då. Ni pratar mycket om kvinnohälsa och att ni jobbar med dietister, psykologer och fysioterapeuter. Men är det så att ni alltså enbart i dagsläget riktar er just mot gravida? Så andra, eller så kvinnor som inte är gravida är inte er målgrupp just nu, eller?
Jag vill säga att vi jobbar både innan, under och efter graviditet. Ja. Så att vi kan även ta emot, till exempel om man har besvär med smärta i underlivet, samlagssmärtor, PCOS, besvär från endometrios. Så att vi kan även jobba perioden innan en eventuell graviditet i dagsläget. Men det är väl där vi har valt att ändå positionera oss relativt liksom, tydligt kopplat till innan, under och efter graviditet.
Mm.
Sen har vi ju tankar om att vi ska bredda målgruppen. Vi vill verkligen, bli... Så vi har skapat en vision och en mission där vår intention är att bli en ledande digital kvinnohälsoaktör i världen. För det, kvinnohälsa är ju ett område där det finns... Det är ett stort hål på många områden där det finns mycket att göra. Däremot så är vi av tron att det är väldigt viktigt att ha en tydlig nisch i början där man verkligen blir ledande inom det område där man verkar, så man inte breddar för snabbt och tappar bollen. Och det här området, för mig ligger just den här målgruppen lite extra varmt om hjärtat, inte bara för att jag själv har varit gravid utan snarare för att jag tycker det är en sån vacker tid i livet där man bär på ett annat liv i sin mage. Och man sätter väldigt mycket tonen för sitt barns liv också genom sin egen hälsa under den här tiden i livet. Så att det finns mycket förändring i världen och mycket välmående som vi kan bidra med genom att stötta kvinnor under just den här tidpunkten i livet.
Mm. Ja, det är jättefint.
Jag håller så helt med om jag gjorde mitt examensarbete inom graviditetsdiabetes. Så jag träffar massa kvinnor då som då dels tacklades med att de gick för mycket upp i vikt under graviditeten och det var inget man ville göra, utan men det kändes som att de både saknade kunskap men också liksom nätverk och liksom stöd var de kunde hämta kunskap och hjälp hur de skulle göra det, jag ska inte säga bättre, men liksom det finns liksom så många problem, inte bara att man har fysiska besvär men också hela mentala biten och alla press man får av andra också.
Verkligen, och det är ju verkligen en period i livet som är speciell, och just det som du är inne på, att många söker ju mycket information och känna sig ensamma också, för att det finns inte så mycket stöd kopplat till just tiden under, framförallt efter graviditeten. Att då är det ju ofta ett uppföljningssamtal i mödravården. Och sen är det ju mycket fokus på bebisen. Så att det är ju lätt att kvinnan liksom att tappa fokus och att man känner sig väldigt ensam. Det är ju genomgående bland dem. Jag intervjuar flera som har använt Ella nu som en del av min studie. Och där nämner ju väldigt många just den här ensamheten. Så det är en jätteviktig aspekt.
Och sen också, jag tänker alla besvär som, vare sig de är fysiska eller mentala, så är det ju många av de fysiska besvären som leder till mentala besvär. Mm. Och ensamhet kan ju komma av många anledningar såklart. Men sen tänker jag, Frida, du pratar ju oftast om bäcken- och ländryggsmärta, hur det tredubblar eller fördubblar risken för mentala besvär och så vidare. Och mår man inte bra under tiden när man är gravid och sen nyförlöst, så man ska absolut inte känna någon skuld eller skam över det. Men det kan ju verkligen göra att man inte kan vara den mamma som man vill vara under den tiden. Så därför är det så otroligt viktigt att man får den hjälp man behöver, så man kan knyta an till sitt barn som man önskar och vara sitt bästa jag helt enkelt under den här sårbara tiden.
Mm. Verkligen, och jag tänker också att det blir så stort fokus på barnet. Självklart gör det när liksom, det är ett nytt liv och så. Men det är så lätt att bortprioritera sig själv i den första tiden, för att man tänker att ja, men det här är det viktigaste, fast det är exakt lika viktigt att ta hand om sig själv och sina besvär som det är att ta hand om sitt barn.
Verkligen.
Tänker jag.
Ja.
Jag har inte varit där, men...
Och som du var inne på, Emelie, att det hänger ju verkligen ihop också. Att för att kunna orka ta hand om, exakt, en helt ny individ, så behöver du ta hand om dig själv också för att ha den kraften. Så det är otroligt viktigt.
Ja, det är ju ingen motsatsförhållande mellan mamman eller barnet, utan det är ju, man lever ju en symbios under den här tiden. Och det kan jag, när jag blickar tillbaka på min första tid som mamma, så det skulle vara väldigt spännande faktiskt att få, jag har ett barn, men det skulle vara väldigt spännande att få ett barn till och se hur annorlunda jag skulle vara, hur mer avslappnad jag förmodligen skulle vara under den första tiden. För jag vet att jag var väldigt, jag hade läst många böcker och så vidare, så att jag kände att jag var intellektuellt förberedd på mödraskapet. Men sen finns det ju en emotionell nivå också, där jag, ja, som alla andra, man bär med sig saker från sin barndom och så vidare. Och jag hade absolut en inre otrygghet rent generellt som jag bar med mig. Och den tror jag kan ha påverkat mitt barn på så sätt att han ville alltid vara väldigt, väldigt, väldigt nära. Och det vill många bebisar, så det är inga konstigheter med det. Men däremot så hade jag svårt att ge mig själv tillåtelse att ta hand om mig själv under den här tiden. Och det tror jag berodde mycket på den här osäkerheten inom mig. Där jag inte riktigt... Jag vågade till exempel aldrig låta mitt barn vara ledsen i ens en sekund. Vilket gjorde att jag kunde inte klä på mig för att ta mig ut. Så jag stängde in mig själv och isolerade mig själv väldigt mycket under den första tiden. Och det är en sån sak som verkligen gick ut över mig. Och därmed gick ut över relationen till mitt barn. För jag mådde inte 100% bra. Och 100% bra är ju kanske lite högt krav att ha på sig själv som nybliven mamma. Men jag mådde inte så bra som jag hade kunnat må om jag hade känt mig lite mer trygg i mig själv. Och den tryggheten tror jag är så viktig att få och få hjälp med under den här första tiden. Och det kan man ju få på massa olika sätt. Men jag tror definitivt att få känna att man är värd att ta hand om sig själv och prioritera sig själv. Att det är en jätteviktig aspekt i det hela.
Verkligen. Jag tror, jag tror precis som du säger, att om man själv mår bra eller är så bra som möjligt, så kommer barnet också få bättre förutsättningar för att må bra. Så jättefint att du vill dela det här.
Mm.
Verkligen, tack att du delar. Och då kan jag tänka att alltså den där resan till, om man nu tänker att man har drömmar att bli mamma, så då kan man bygga, alltså försöka förbereda sig redan innan för att ha den där självkänslan och äga sin grupp och sin tid. Och,
Definitivt.
Men jag är nyfiken på, om vi går tillbaka till hur Ella startade och hela er resa. Så när man startar ett sånt här företag, jag kan inte ens föreställa mig alla steg och allt som ska till för att faktiskt få upp en app. Det är ju så mycket mer än att bara gå från, jag menar, det är så svårt att gå från idé till verksamhet, tänker jag. Men jag vet att ni var med i Draknästet. Jag såg er i tv när ni sökte då investerare. Jag tyckte det var väldigt kul att se. Jag blev så glad av att se två coola tjejer som kommer och med så mycket energi och den här idén om att hjälpa kvinnor. Jag blev superinspirerad. Och jag skulle vilja höra lite om den resan. Hur kom ni igång? Hur ekonomiskt? Och jag menar, hur hittar ni varandra till exempel? Vill ni berätta om det?
Ja, alltså jag skulle väl säga att just de här, att ta reda på vad det första steget är. Och det är ju på något sätt ett första steg, det upplever man ganska många gånger skulle jag säga när man startar ett företag. För ett första steg kan ju vara att bara förstå till exempel hur den regionala ersättningen fungerar. För där kan vi ju säga att vi är anknutna till regional ersättning. Så att när du använder Ella så är det patientavgift och högkostnadsskydd. Så det var ju några första steg man behövde ta bara för att kartlägga hur tusan fungerar det.
Just att det är ju 21 olika. Oj, förlåt Emelie. Jag bara flika in där.
Nej, ja, precis. Det är ju 21 olika regioner.
Det är ju en djungel.
Jajamän. Och så förstå hur man som privat aktör kommer in i det systemet. Och sen förstå vad det innebär att vara en vårdgivare. Och då inte i form av en person som är utbildad med en vårdprofession. Utan att vara ett företag som erbjuder vård. Och sen är vi CE-märkta. Så det var också en process. CE-märkt betyder att vi är kvalitetssäkrade enligt europeisk standard. Det har varit jättemånga olika sådana saker där det har krävts. De här första stegen där man verkligen står i total ovisshet och vet inte vart, i vilken ände man ska börja. Men det måste jag säga, det är nog det som jag tycker är mest spännande med. Vissa tror jag går igång på det, och jag tror att jag och Frida är ganska lika där. Och andra kanske blir mer avskräckta av den känslan. Jag tror att man behöver bli och vara okej med väldigt mycket osäkerhet om man ska känna att man trivs i en startup-miljö.
Definitivt. Också det här att kunna, som du är inne på Emelie, vart man ska börja någonstans, också kunna börja. Allt måste inte vara perfekt på en gång, utan bara ta steget att våga börja sätta igång. För det kommer ge mer vägledning hur vi ska fortsätta resan. Som till exempel det här med att förstå vårdsystemet och sjukvårdspolitiken. Att där fick vi bara kasta oss ut i det. Och vi kunde ju inte speciellt mycket om det innan, men vi har ju lärt oss otroligt mycket på resan. Och det tror jag är viktigt, är att våga liksom börja med det lilla. Att bara komma igång. För annars är det så lätt att se så mycket hinder och anledningar till att inte köra. Men att faktiskt liksom inte underskatta det lilla att börja med.
Vad gjorde ni rent praktiskt? Alltså när ni skulle lära er hur sjukvården och politiskt allt det här funkar. Googlade ni eller kontaktade ni någon? Eller hur gick det till? Jag blir nyfiken.
Ja, det är ju verkligen ett så här, som Frida säger, man kommer ju, det är så kul att kolla tillbaks nu när jag förstår vilka som är ansvariga för vad, och det kan jag säga att det är knappt så att de själva vet vilka som är ansvariga för vad, men nu när jag har lite mer koll på hur systemet funkar så var jag ju och frågade helt fel personer i början. Men det är ju så, man får nysta sig fram helt enkelt, så jag mejlade ju sjukhus, jag googlade på regionkontakter och jag bara mejlade allt och alla, och till slut så börjar man fylla de här blanksen där man börjar få liten förståelse för jag har ingen vårdbakgrund själv, så att jag hade verkligen ingenting att luta mig på, utan det var totalt bara peppra iväg, massa mejl och frågor, lite i blindo. Men till slut så börjar man hitta att man ser lite gemensamma nämnare i hur folk återkommer med sina svar, så man börjar hitta okej, det kanske är lite mer i den här riktningen jag ska gå. Och till slut så är det någonting som kristalliserar sig. Och det där är superhäftigt. Det är lite som, jag tänker med marknadsföring det här. Man ska fånga, först skapa awareness i den här tratten. Du ska fånga in av 1000 stycken som du når med ditt budskap. Så kommer så här många känna sig redo att ta nästa steg. Du. Och så trattar man ner dem till slut. Och så konverterar du kanske en person av dem där. Och här är lite samma, det är bara peppra iväg. Och sen kommer du förflytta dig hela tiden lite längre ner i den här tratten. Tills att du till slut vet vart det är du ska vända dig någonstans med din information. Och den taktiken tror jag och Frida haft lite hela tiden. Att vi kör bara hänsynslöst på. Och sen så lär man sig. Man får vara, det är så fint att se misstag. Och nu kallar jag det för misstag. Och det vill jag väl egentligen inte göra. Men för livet är verkligen bara en träning. Och ju snabbare du kan känna att du inte blir stressad, tar illa upp, tvivlar på dig själv av att man gör snedsteg, utan istället bara sitter lugnt och tänker, okej, vad kan jag lära av det här? Mm. Desto snabbare tror jag att man rör sig framåt.
Ja, det där är ju jätteviktigt, Emelie, just det här med, ja, men misstag, om vi nu ska kalla det för det, men lärdomar kanske snarare, att vi är ju liksom inställda på att vi kommer göra fel, och det är ju en del av resan att lära sig. Jag var på en utbildning, det var så inspirerande. Där hade de något som heter Wall of Fail. Att de då, det var en ledarskapsutbildning där varje vecka, hon som höll utbildningen, då hade de att de gick igenom Wall of Fail. Att alla fick berätta om något, liksom, någon lärdom de hade lärt sig av. Och vad de hade lärt sig från det. Och jag tycker det är så viktigt att även uppmuntra till att det kommer bli fel. Och det är helt okej, det förväntas av oss, för det är så vi lär oss. Och att vara snäll mot sig själv, vara ödmjuk mot sig själv. Att det är en resa, vi kan inte kunna allting på en gång, och det har jag fått jobba jättemycket med, för att gå från att jobba kliniskt i sjukvården inom ett specifikt område primärt och känna att ja, men det här är jag bra på, det här kan jag ganska bra, går ju alltid att lära sig mer givetvis, men att man ändå har sitt område, till att kasta sig ut i startupvärlden där man jobbar med affärsutveckling, produkt, kvalitetsledningssystem. Man ska kolla upp massa saker som jag inte kunnat sedan tidigare. Men att ha den här ödmjukheten, att vi lär oss hela tiden, att det kommer lite tokigt ibland. Det tror jag är jätteviktigt att ta med sig.
Det där är verkligen någonting jag själv, att jag sitter här med ett brett leende, för att jag lockar så mycket av hela den resan. Att man får konstant möjligheten att gå utanför sin comfort zone för att dels stöta på utmaningar men också sen lära sig av det. Det där tycker jag är någonting som är så stimulerande med att driva eget eller för den delen men jobba med saker man kanske inte har 100% koll på. Jag tycker det är så inspirerande att höra och också se vad ni har åstadkommit genom att våga ge er ut och prova och inte gett upp utan bara fortsatt att göra jobbet och sen ta lärdomar av allt det man stöter på längs vägen.
Sen kan jag också tycka att det är helt sjukt att i Sverige, i och med att det ändå finns privata aktörer, att det inte finns något liksom enklare sätt att gå. Att man måste verkligen börja från noll och mejla massa människor. Och inte liksom, att det finns ingen som kan hjälpa en på det sättet, om ni förstår vad jag menar, utan man går lite blint och bara letar sin väg. Det kan jag tycka är lite konstigt, men grymt jobbat, alltså jag blir så imponerad.
Ja, tack snälla. Ja, verkligen. Och sen vill jag också tillägga att vi har ju ett fantastiskt team med oss, Emelie. Vi är ju faktiskt 12 stycken nu, vilket är helt otroligt, och det är ju verkligen en röd tråd genom oss alla att vi är så passionerade för det här området och vi brinner så mycket för detta, och att få göra det tillsammans med ändå den här relativt stora gruppen kvinnor som vi är nu, det ger så otroligt mycket kraft, och det är så häftigt.
Ja, det är fantastiskt, och det är någonting som jag inte har haft i mina tidigare startups. Då har jag varit helt helt själv skulle jag säga, och det är lite svårare tycker jag då i alla fall att tackla motgångar och så vidare när man känner att man har ett team med sig som man gör resan tillsammans med. Så jag är jätte glad över att ha den lyxen, och sen herregud, man kan ju inte allting själv. Så att ha ett bra team är ju A och O för att kunna lyckas. Men sen hade ju ni också en fråga om draknästet, så att vi har ju dribblat bort oss själva lite här, tror jag, i vad frågan handlade om.
Och det är bra att du håller tråden.
Ja, det är ju vår specialitet. Vi svävar lätt iväg. Det
finns ja.
Absolut. Berätta om draknästet.
Draknästet var en superspännande upplevelse. Sammanfattningsvis skulle jag väl säga att det är mycket tv och inte lika utformat för att man ska ha möjlighet att få till en bra investering. De vill ju ha Till exempel så vet ju verkligen inte drakarna om casen innan. Det vill säga, de känner ju inte till någonting om Ella innan vi kliver upp på scenen. Och sen har man ganska kort tid på sig att förklara vad man gör. Och baserat på den informationen och korta tiden ska drakarna kunna fatta ett investeringsbeslut. Så att utifrån ett perspektiv av att en investerare och entreprenörer ska kunna mötas, då är det väl inte optimala omständigheter skulle jag säga. Men det var en jättespännande grej att vara med på. Det var otroligt utvecklande i form av att gå utanför sin comfort zone, att pitcha med strålkastare i ansiktet och videokameror och drakar som sitter framför en, som visserligen såg väldigt trevliga ut, så att de var ju inte så här hårda och dömande som det kanske är lite mer i den amerikanska versionen. Vad har du att tillägga, Frida, om den upplevelsen?
Jag tycker du summerar det väldigt bra, Emily. Det var ju verkligen en jättebra lärdom och erfarenhet för oss, och att också känna oss. Jag tycker det var så häftigt, för vi var ju så taggade innan vi skulle gå upp. Vi hoppade, vi dansade, vi skuttade liksom runt. Och det är coolt att vi kan liksom förvandla den här nervositeten till så mycket energi. Och det tycker jag vi gjorde jättebra där, Emily. Att vi var ju jättenervösa, men trots det så liksom, vi använde det på ett väldigt härligt sätt. Så att vi fick mycket energi från det.
Ja, och där har jag ju kunnat ta rygg mycket på dig, Frida. Så jag har jättemycket att tacka dig för det. För att jag kommer från en bakgrund av rejäl jäkla prestationsångest. Någonting som Frida nämnde. Jag är ju gammal elitgymnast. Så att på den tiden klarade jag att hålla mina nerver i schack. Men sen hände det någonting för mig. Det var nog när jag träffade min exman. Nu ska jag inte lägga skulden på honom. Men när jag träffade honom så träffade jag en man som var väldigt lik mig själv. Jag var van att liksom, ja men du vet, man har en bild över det här är jag bra på, det här är mina grejer som jag behärskar och så vidare. Och så var jag väldigt tävlingsinriktad och hade nog ett behov av att känna att jag var bäst på de sakerna för att känna att jag var good enough. Så träffade jag honom och så är han bättre än mig i min upplevelse i alla fall. På alla de saker som jag har identifierat hos mig själv att det här är det jag är bra på. Så där fick jag en sån här, ja men det var jobbigt för mig, och idag så hade jag handskats med det på ett helt annat sätt. För att idag är det inte viktigt för mig att vara bäst längre, men på den tiden så var det väldigt viktigt för mig. Och jag såklart hade en inre otrygghet där mitt värde till 100% var kopplat till mina prestationer. Så jag fick någon liten form av identitetskris när jag träffade honom. Och han var också verksam inom tv och var lite halvkänd och så vidare. Så att jag drabbades nog lite av ett mindervärdeskomplex. Och så var vi också flyttade till USA väldigt tidigt. Så att vi var och tillbringade vår första tid tillsammans i ett helt nytt land. Jag hade inga vänner där, ingen familj där. Så det var mycket som hände på en och samma gång. Kom också från en depression. Så det var mycket som hände runt den tiden. Och sen den dagen så hade jag väldigt svårt med att prestera under press. Så tanken av att pitcha inför investerare och så vidare. Gud, jag hade sån prestationsångest. Till den grad att jag kunde få en bli helt blank i hjärnan. Och verkligen det här mardrömmen. Att man ska stå där och inte veta vad man ska säga. Exakt det hände mig flera gånger. Totalt blank i skallen. Men där har jag verkligen kunnat modellera Frida. Det här vikten av att ha ett team. Frida har varit helt fantastisk på att vända. Dels har ju du, Frida, ett väldigt positivt mindset. Jag har också kunnat haft ett positivt mindset, men har ändå haft tendenser att när jag blir stressad så kan jag tappa tron på mig själv och liksom se katastrofer och bli lite cynisk kring saker. Men där har Frida alltid varit väldigt möjlighetsorienterad och positiv. Så att jag känner att det har varit en så här rejäl personlig utveckling från mitt håll, där jag till stora delar kunnat ta rygg på Fridas mentalitet och inställning till saker och anammat verktyg och personlighetsdrag för att bli en sån person som jag vill vara och mår bättre av att vara.
Gud vad fint, Emily. Jag blir så rörd här. Vad fint sagt. Ja, men det är samma. Jag har lärt mig så mycket från dig också, Emily. Alltså jag tycker vi är ett fantastiskt team och vi kompletterar varandra så jäkla bra. Så att,
det låter verkligen som att ni är ett perfekt team där bakom Ella. Och det kanske krävs så att någonting ska lyckas. Så det är mycket personlig kemi också. Och att man kompletterar varandra, verkligen, som ni säger.
Verkligen. Och därför bara koppla till det här med självmedkänsla. Att det är ju så otroligt viktigt. Och där tror jag att fysioterapin faktiskt lärt mig jättemycket. För där, jag har pratat så mycket med mina patienter tidigare om det här med självmedkänsla. Vi måste vara snälla mot oss själva, ödmjuka, och just det här med att det är okej att göra fel. Att det handlar ju inte om vad vi gör egentligen, utan vad vi lär oss av det. Det är ju det som är det viktiga. Och jag tror att det har hjälpt mig jättemycket att jobba med andra med detta. För att det blir också tokigt att lära ut saker till andra som man själv inte lever efter. Så det vill jag verkligen slå ett slag för, hur otroligt viktigt det är i alla kontext.
Mm. Det är jättefint att höra, och det som du säger där om att man själv också behöver behärska det man lär ut på något sätt. Jag tror det är ganska unikt ändå, att jag bara tänker själv om man tänker på tränare och sånt där. Sen menar jag inte att man behöver, om man till exempel är en duktig tränare, betyder inte att man själv behöver vara en duktig atlet. Men i den här kontexten tycker jag att det har en större betydelse. Jag tycker det är en väldigt fin reflektion från er båda. Och jag börjar också så här sitta här och medan ni berättar liksom reflektera över min och Värnas relation. För vi är ju också kollegor på det sättet, även om det är en podcast och kanske inte ett lika stort team och företag. Så det är bara väldigt intressant hur man kompletterar varandra och vilka olika roller man har och hur man kan stärka varandra av det. Det är otroligt fint.
Mm. Verkligen. Någonting jag är nyfiken på som vi, jag och Elsa träffades ju ändå som vänner och sen växte i den här podden, och vem vet vad vi vill göra i framtiden liksom. Men någonting som jag tycker vi har haft utmaningar med är att upprätthålla vänskapen trots att man är kollegor, och sätter också delvis press på varandra, och det blir fokus på liksom driva någonting framåt istället för att liksom ta hand om varandra och ha den här vänskapstiden. Hur har ni lyckats med det? Eller är ni rent sagt liksom kollegor, eller umgås ni på fritiden annars också?
Jag tycker det är så häftigt, för vi har ju nog börjat i andra tråden. Att vi blev ju kollegor först, kan man väl säga, Emily. Även om vi hade kontakt. Mm. Men vi kände ju inte varandra innan vi började jobba så mycket. Men jag tycker att en vänskap vuxit fram från vårt kolleg... Alltså det kollegiala, att vi vill lära känna varandra på resans gång, och i och med att vi verkligen delar den här passionen för det här området, men vi är också väldigt, alltså lika energimässigt, att vi är väldigt spralliga och gillar att skämta, och vi har ju väldigt kul när vi jobbar. Så det har ju gått från det hållet skulle jag säga, och det tycker jag är jättespännande att vi har liksom börjat som kollegor och det har växt fram en vänskap också. Sen är det ju svårt att hålla isär dem där, för vi pratar ju, det här är ju liksom vår passion, vår bebis, så att det blir ju onekligen att vi pratar om Ella väldigt mycket. Men om mycket annat också.
Ja, men jag tror att både du och jag är väldigt, eller har ett stort behov av djupa dialoger. Ja. Och då blir det att man oundvikligen knyter en vänskap eller en djup kännedom om varandra, för att vi berör väldigt djupa ämnen när vi ses, och vi pratar ju om saker utanför företaget också. Sen har vi ju aldrig egentligen träffats bara för att hänga, förutom att man gör det liksom under en arbetsram, att man har workshops eller workshops, afterworks menar jag, och sådana saker. Men än så länge så har vi inte hängt utanför jobbet så. Men då ska det tilläggas att jag inte hänger så jättemycket rent generellt med vänner och sådär, utan, eller gud, det lät ju jättehemskt. Det är någonting som jag vill bli mycket bättre på rent generellt, att träffa vänner, att hänga mer socialt. För jag kan nog, på grund av att jag kommer från, har haft mycket kring prestation och sådär, valt att lägga väldigt mycket fokus på saker som är inom prestationsramen på ett eller annat sätt. Så det ska jag bli bättre på bara rent generellt i livet.
Ja, men det där är väldigt intressant. Jag känner också igen mig i det, Emilie, att man är van att liksom vara i prestationsfönstret, och då är det nästan främmande ibland att bara hänga utan att göra något produktivt. Mm. Att bara sitta och spela ett spel kan kännas som så här, ja men när ska vi börja göra något då?
Mm.
Verkligen.
Men, men och jag tycker det är intressant att ni började från andra hållet som kollegor. Det kanske egentligen är det mer vanliga sättet. Och jag tänker också lite bara reflektion kring det Värna sa om våra utmaningar med att prioritera vänskapen. Jag tänker också att på samma sätt som ni beskriver att ni är spralliga så är både jag och Värna också väldigt spralliga och har många bollar i luften. Och det blir ju också då att man gillar också att prestera och vi är så mån om podden att det blir också lätt där att vi faller in i att podden går först och då hinner vi inte riktigt med det här att bara prata om vår vänskap och värna om relationen utan allt blir poddrelaterat och man hinner knappt fråga hur den andra mår. Så att, ja, det är så. Jag tror att det också,
även om man kan säga det som något negativt, så tror jag inte att vi hade varit här idag om vi hade bara prioriterat vår vänskap och alltid bara liksom, för att vi har ju begränsad tid, som du säger. Vi båda har väldigt mycket annat också. Och så någonstans så litar man på att i och med att vi är så pass ändå lika och vi har bra vibe, så tänker jag i alla fall personligen att okej, det här är ju en period att vi inte hinner ta hand om liksom vänskapen så mycket, men det kommer alltid finnas där ändå. Och det är podden som vi vill driva. Vi har liksom gemensam intresse och fokus ändå. Och det skapar tillräckligt connection för att vi ska hålla ihop. Så tänker jag. Även om det är tråkigt ibland, såklart.
Där tror jag att du säger någonting väldigt centralt faktiskt. Med just när man, för podcasten är ju ändå som att ni driver ett eget företag tillsammans. Så jag tror att jobbar man eller skapar man någonting inom sin passion, sina intressen, då är ju det, jag tänker så här, har man intresse att spela golf, då kanske man åker och spelar golf med sina vänner. Och då kallar man det för vänskapshäng. Men nu är ju vårt intresse och vår passion det vi också jobbar med. Så att då är det ju inte så konstigt egentligen att man ägnar sig mycket åt den aktiviteten, tänker jag, med sina vänner. Och att det faktiskt är vänskapshäng. Det behöver inte vara mutually exclusive, de två, tänker jag i alla fall.
Sant, det är väldigt bra att säga det. För då kanske vi ska skifta. Vi har liksom försökt få till sådana här dagar att vi bara umgås med varandra. Men det är jättesvårt. Då kanske man ska skifta mindsetet och tänka att de här tiderna vi spelar in podd och när vi liksom har möten och så, det är också tid att vi umgås och vi delar ett intresse och pratar om det och så.
100%. Ja,
det tror jag också på. Det tycker jag vi är bra, Emelie, det här med att vi tar ju liksom, men lite pauser då och då där man kan ändå catcha upp. Och det är ju en liksom, om vi jobbar tillsammans, att ändå ha utrymme för att prata om annat också. Det blir ju en form av liksom kvalitetshäng samtidigt som vi jobbar med vår passion tillsammans. Så det går absolut att kombinera de två.
Ja, det är väldigt bra. Man behöver inte vara så svartvit. Det är så lätt hänt att man tänker att nej, men hänger det man på fritiden, jobbar gör man, då jobbar man och sådär. Så, utan att man faktiskt kan göra det precis på det sättet som funkar för en själv. Och det kanske i det här fallet då är att vad ska man säga, jobb umgås. Typ.
Ja, och det är också fördelen med att vara egenföretagare, tänker jag, att ha den flexibiliteten. Och jag skulle säga att många gånger när vi har sådana här lite mer djupa diskussioner om annat, Emelie, då får vi också idéer till Ella att det för ju liksom kreativitet, att vi tar tid för varandra. Så det är gynnsamt liksom ur flera aspekter, skulle jag säga.
Definitivt.
Lätt att prioritera bort sånt, men det kan skapa mycket värde.
Sen är det en annan sak som jag tycker är viktig, men det är ju mer vänskapen och relationen man har med sig själv. Där kan jag ju verkligen se ett stort värde i att vara med sig själv utan att behöva prestera. Och för jag, som jag nämnde lite snabbt tidigare, kommer från en ganska lång erfarenhet av en väldigt djup depression. Så jag har verkligen behövt hitta sätt att läka mig själv och lugna mitt nervsystem och hitta tillbaka till glädjen i livet och så vidare. Och där har meditation varit en otroligt viktig del i den resan. Att bli bekväm med att sitta i sitt eget sällskap. Inte ha massa distraktioner i form av att man gör saker eller konsumerar saker. Utan bara kunna vara med sig själv och våga vara med sina tillstånd. Med uppmärksamheten inuti sin kropp. För att knyta an till det som händer inom sig själv. För att vi är så otroligt disconnected från oss själva idag. Man är hela tiden oftast i någon form av aktivitet där man gör saker eller man konsumerar någonting. Och det är så sällan man bara är. Och det är just när man är som man kan höra och känna vad som faktiskt försiggår på insidan. Och därifrån då såklart få kunskap om vad man behöver. Så att det tror jag är, vänskaper och så tror jag absolut kan existera i en ram av att man hittar på saker inom sin passion, vare sig den passionen är knuten till ett jobb eller inte. Men just att vara med sig själv tror jag behöver, det behöver finnas utrymme för att det är helt utan prestation, helt utan någon yttre form av aktivitet, utan bara i tystnad och fullständig närvaro.
Mm.
Mm. Väldigt fint. Du, jag tror att vi behöver runda av lite.
Ja. Jag har två korta frågor jag vill hinna med. Så vi försöker ta två... Ja, vi börjar så här. Kort och gott, vad är Ella om 5 år? Vad är er vision framåt?
Ja, så vi riktar oss in på tiden innan under efter graviditet i dagsläget och har valt att positionera oss tydligt där. Och vi vill ju bli en liksom ledande och självklar del av mödra- och eftervården. Och sen successivt börja expandera och jobba i ett större spektra. Så vill du fylla i någonting där?
Nej. Kan ju, vår vision... Ska jag hålla det kort så är det bäst att jag är tyst.
Det finns så mycket att säga. Men kort och gott, vår vision är att stötta kvinnors hälsa världen över hela livet. Det är vår vision. Så den är ju väldigt bred och liksom visionär. Och vi vill vara en ledande...
Man ska drömma stort.
Ja, jätteviktigt. Och vi vill vara en ledande pelare inom kvinnohälsa och bidra till en bättre livskvalitet för kvinnor genom ett inkluderande, innovativt och högkvalitativt stöd. Helt enkelt.
Fantastiskt. Jag vill också det. Nu känner jag bara, jag vill med. Ja, jättefint. Jag är övertygad om att ni kommer ta kvinnohälsa med storm. Det gör ni ju redan. Och sen då över till den frågan som alla våra gäster får. Jag tänker att här får ni svara var för sig. Och då är det, vi låter alla våra gäster dela med sig av sitt personliga bästa hälsotips.
Jag tror jag precis gav mitt bästa hälsotips faktiskt.
Ja.
Det här med meditationen, ja. Om jag ska vara ärlig.
Jag tänkte
på det när du beskrev det. Jag bara, oj, det här låter ju verkligen något som du vill skicka med till alla som lyssnar.
Ja, faktiskt. Ja.
Och jag tror att mitt tips knyter an lite i ditt där, Emelie, att hitta aktiviteter och kontext där man verkligen känner sig i närvaro med sig själv och någonting som man tycker är roligt. För det är så himla lätt att prioritera bort de bitarna i livet när det är mycket, när man har mycket jobb. Och det är också lätt att tänka att till exempel att gå iväg och träna eller kanske dansa salsa, att det tar värdefull tid från arbetet, men det egentligen gör det är att skapa energi och förutsättningar för att kunna jobba även bättre om man nu ska knyta an det till arbetet. Så att viktigt att prioritera det oavsett hur stressigt det är skulle jag säga. Och som fysioterapeut är jag också en stolt förespråkare för fysisk aktivitet. Träning är ju mitt sätt att verkligen komma i kontakt med mig själv och min egen tid. Och det är också jättebra för hjärnan, såklart, att vi ökar vår koncentration, inlärning, minne. Så att det finns ju många fördelar med att träna och att inte prioritera bort det när det blir stressigt. För det är snarare då det som är viktigast, att prioritera det.
Det är jättebra budskap, för det är så lätt hänt när man har ett stressad period att man ändå ska av från träningen eller sömnen för den delen.
Ja.
Och det är de två viktiga sakerna som verkligen man ska hålla hårt i de stressiga perioder. Tack så jättemycket för bådas hälsotips. Det är många frågor som man hade velat ställa, men vi får spela in ett till poddavsnitt, känner jag.
Ja, det finns så mycket att prata om. Jättekul att prata med er.
Väldigt roligt att ha er här och det märks verkligen hur ni brinner för det ni gör och hur mycket energi ni har att komma med. Det är så kul att se.
Verkligen. Snabbt bara, om det är någon nu som lyssnar och vill komma i kontakt med Ella, vad gör man? Hur kommer man i kontakt med er?
Det lättaste är nog att antingen följa oss på Instagram, Carbaella, eller vår hemsida, ella.se. Där finns alla uppgifter som krävs för att komma i kontakt med både Ella och med oss.
Bra.
Jättebra, då får vi hänvisa alla lyssnare dit. Och vi vill också önska er en superfin sommar nu.
Yeah. Tack snälla. Verkligen. Detsamma till er. Jättetack för att vi fick vara med och gästa er fantastiska podd.
Vi som ska tacka.
Ja, tusen tack.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Ja, ibland undrar jag om, som Emelie och Frida, som verkar ju komplettera varandra väldigt bra. Alltså jag vet ju att vi kompletterar varandra också, men det känns mer som att vi är så himla lika att det blir ibland krock av den anledningen att både bara tänker lika. Men vi kompletterar ju också varandra.
Jo, det gör vi, men jag kan hålla med dig. Ibland kan jag faktiskt tänka att vi är typ bättre på att vara vänner än på att vara business partners. Men samtidigt så vill vi båda ha så mycket, så det är bara att köra liksom. Men det är, ja, shit, ja. Det, är alltså, det kändes av samtalet som att vi har typ lite svårare för att hitta den där balansen än vad de har. Och jag tror anledningen är för att vi började som så starka vänner och att vi är så lika. Men
ja.
Vi kör på.
Ja, vi kör på. Det har gått 2 år.
Still going strong.
Okej, vi kör. Lyckopiller och killer! Och den här veckan, jag hade svårt att veta om det här är positivt eller negativt. Och så landade jag att det här är ju både och. Och jag vill så gärna dela det här i podden. För de som följer mig på Instagram ser ofta mig som superaktiv och sådär. Och det är jag ju också. Men nu har jag jobbat natt. Och till skillnad från när jag jobbade natt i Stockholm, då det var varannan natt, då kunde jag liksom dygna ett helt dygn innan jag gick till nästa natt. Och så fick jag liksom sova en natt alltid emellan. Så jag sov varannan natt och det funkade då för mig. Men nu jobbar vi varje natt 8-8. Och lite mer om det här kommer snart på en reel på Instagram. Så håll utkik där. Men nu har jag ju tvingats att sova på dagen. Och mitt andra nattpass, vilket var helt horribelt nattpass. Jag har aldrig haft ett sådant pass. Jag kom till jobbet och det var 50 otittade patienter. Vi är 3 läkare på natten, 2 AT-läkare, 1 legitimerad läkare. Och inte bara det, jag kan tycka att det är väldigt roligt med kaos. Man verkligen, man blir sin bästa jag, eller jag blir i alla fall det. Det driver mig framåt att det är mycket att göra. Och man blir ju inte trött för att man är aktiv i hjärnan och sådär. Men grejen var att det slutade inte trilla in patienter. Så att, det gjorde att så fort man liksom började en patient så kom det in 2 till. Så listan bara blev längre och längre. Och jag kände mig så desperat. För det kändes som att vi kommer aldrig liksom lösa det. Och det höll på så faktiskt hela natten fram till 06 på morgonen. Och vi gick av 08 sedan, så att då hade man 2 timmar att administrera och sådär. Åh, men så kom jag hem vid 09 typ och jag var så trött. Alltså tänk att ha använt sin hjärna 12 timmar, ändå liksom ny läkare. Det var väldigt ansträngande. Jag lärde mig mycket, men det var verkligen, jag höll på att gråta till slut på morgonen för att jag var så slut. Så la jag mig i sängen och jag kände att jag kommer ändå inte kunna sova på dagen, men jag måste ju liksom lägga mig. Så jag bara, jag lägger ingen väckarklocka, det är skönare att somna utan att liksom ha en väckarklocka. Och så somnade jag ganska snabbt faktiskt. Och så vaknade jag av att Henrik ringer mig, som tur är. Och tittar på min Garmin-klocka så står det liksom 06:20. Och jag bara, vad är det som händer? Jag hade ju lagt mig 09 på morgonen liksom. Och sitter i mobilen där Henrik ringer. Och då är det 18:20. Jag har alltså sovit från 09 på morgonen till 6:30 på kvällen. Och jag ska börja jobba igen 8. Så Henrik hade liksom...
Oj!
Jag vet. Henrik hade börjat tänka bara, nu måste jag väcka henne. För att liksom, han hade skrivit mig massa sms. Och bara, svara när du vaknar och hur går det och massa sånt. Och jag brukar ju svara. Och till slut så räknade han ihop att jag måste sova för att jag inte svarar. Så han ringde mig och jag vaknade och jag var... Du vet den känslan, man bara, man vet inte ens vilken planet man är på. Jag hade sovit så djupt. Så många timmar. Mitt på dagen. Ja, det var sjukt.
Det glädjer mig dock, alltså att du faktiskt, för jag vet att du kan ha svårt att sova och sånt. Och jag vet att man behöver, alla behöver sova och återhämta sig. Så det glädjer mig. Men först trodde jag när du sa 06 så trodde jag att du hade sovit från 09 till 06. Typ sovit ett dygn och var shit. Då blev jag lite rädd typ.
Ja, men ja, så det var tur. Sen käkade jag frukost då, vid 7 på kvällen alltså. Alltså det är så fakt att jobba natt, förlåt. Och drack kaffe, alltså morgonkaffe, du vet, prallor och ägg och så. Mm. Och sen gick jag till jobbet klockan 8 på kvällen och bara... Ja, det är så. Vi tror det kändes som att det är morgon. Men jag bara, alltså det är så konstigt. Och min kropp mår inte bra av det. Och så gick jag, det här var igår kväll då. Och så gick jag av idag klockan 8 på morgonen. Och jag jobbar vanligt igen imorgon. Så jag har inte ens en dag att ställa om min klocka. Utan imorgon ska jag jobba vanligt igen. Så det, då beslutade jag mig, i och med att jag måste vända dygnet tillbaka så snabbt. Så jag har sovit, jag har inte sovit idag, utan när jag gick av på passet så jag kände bara okej, jag måste trötta ut mig och sen hålla igång tills ikväll och lägga mig bara tidigt ikväll så att jag vaknar på morgonen imorgon så att jag får det här bli rätt. Ah. Men lyck och killar är att det är jättekonstigt för kroppen och psyket att jobba natt. Och lyck och piller är att jag ändå har tydligen en gåva att sova på dagen. Ja, det är en boll av piller och killar det här.
Verkligen, men jag förstår dig. Alltså det har ju verkligen sina för- och nackdelar. Och det är väldigt individuellt hur man klarar av det. Men jag måste säga att det, vad jag vet så är det ganska ovanligt att man har så att man går natt och sen ska man direkt ställa om till att gå dag. Det tycker jag faktiskt inte är schysst. Eller så här, alltså om man tänker, vad säger man, arbetsmiljö. Jag tycker det är en dålig grej.
Jag tycker också det. Jag är helt enig. Jag tycker inte man ska acceptera det. Men vad ska man göra? Det är inte som att jag börjar 07.45. Men jag börjar ändå 10 imorgon. Eller 10.30. Så det är på morgonen. Alltså jag tycker att man skulle ha en dags jourkompsledighet. Efter att man har jobbat ändå 3-4 nätter.
Mm. Håller med. Oh, ja.
Men. Bolla vidare till dig. Berätta. Mm.
Ja. Nej, alltså jag var lite lur på vad jag skulle ta som lyckopiller och lyckokiller, för det finns alltid lite olika saker och så kan man välja någon av dem. Men nu kände jag ändå att jag måste ta något som är på ett sätt på ditt tema. Det handlar inte om samma sak, men det är också samma en grej som är både en lyckopiller men också en lyckokiller. Och det är att nu är hela familjen samlad i Luleå och bor alla 3 syskon och 2 föräldrar plus en hund under samma tak. Och alltså på ena sidan, vi har haft, alltså det är en nostalgisk känsla att man är tillbaka där man är växt upp och hela familjen är samlad. Igår kväll hade vi en supertrevlig middag, vi hade liksom lagat jättegod mat och satt och snackade och skämtade in på liksom, ja men sen lång middag ni vet, man bara sitter och pratar och skrattar och pratar i mun på varandra och det är liksom, nej men det är superhärligt. Men det är också så påfrestande mellan varven. Jag har redan, nej men alltså det blir, vet inte, men vi är så nära varandra så det blir att man tjafsar om allt och ingenting. Och ja, du vet, det har inte gjort saken bättre om man säger så, att vår diskmaskin råkar vara trasig nu. Så när man är 5 personer och det bildas hur mycket disk som helst och man vill laga god mat och baka och fixa och... Vi också är 3 av 5 personer som jobbar på sjukhuset och ska samsas på en bil och börjar och slutar olika tider. Det var lite kaos in the house och det är ett livspussel som heter duga. Men man blir väldigt, alltså jag är en person som älskar rutiner, har struktur, har kunnat planera och allt sånt här. Och det är inte mina övriga familj, inte på det sättet som jag är i alla fall. Och definitivt, ja. Nej, jag ska inte säga några specifika personer, men
du ska inte hänga ut någon.
Nej, jag ska inte hänga ut någon. Alla, alltså, vi är alla fantastiska på våra unika vis, men vi är också väldigt olika inom vissa områden. Och det är så här.
Jag förstår.
Alltså, jag älskar min familj verkligen, och det är därför det är både lyckopiller och lyckokiller. För jag tror att många kan relatera till det här i semestertider, att man, alltså, man älskar det men man och kan också bli helt tokig och frustrerad. Och nu är det också speciellt för jag är ju här uppe i Luleå hela sommaren. Och nu har jag, idag är det 16 dagar till. Det är ganska lång tid. Alltså det är lång tid för att bo hemma. Så
Absolut, absolut. Alltså jag kan känna bara en vecka hemma, även om jag älskar varenda sekund, så kan jag också känna att jag saknar min frihet och min autonomi. Och jag tror att det är väldigt friskt att känna så. Då vet man att man har blivit vuxen på ett sätt. För att man vill inte samsas med alla, utan man vill ha sitt eget och styra själv.
Ja. Men kul. Ja, det var faktiskt skönt att höra från dig det. Ja, autonomin, det är typ, var väldigt bra sagt. Typiskt snackat här.
Ja, faktiskt. Jag önskar nog att jag vore en fluga i taket när ni samsas både i gott och ont på Hustlers house.
Ja, du hade passat in. Jag tror det hade varit bra för oss att ha dig där. Alla hade liksom skärpt sig lite. Åh, det är det som är problemet. Ingen av våra sambos är här just nu, så det är bara vi. Så det blir riktigt kaos.
Men det är också härligt.
Det kanske kan få bli våra avslutande ord från det här poddavsnittet. Att liksom inte ta varandra för givet. Utan försöka uppskatta det och försöka vara snälla med varandra och ställa upp för varandra.
Men med dessa ord så önskar vi alla en fortsatt trevlig sommar. Var ni än befinner er. Vi älskar när ni skriver till oss. Så sluta inte med det. Följ oss på Instagram, @lyckansläkare. Och Elsa, @ElsaHassler. Och mig, @VernaMadeleine. Och håll utkik på vår Instagram. Där vi postar både från underläkare och AT-läkarliv. Och hälsotips och allt möjligt.
Smått och gott! That was random. Okej, ha det bäst!
Läkare med Värna och Elsa.